Ja, jag heter fortfarande Magnus Edoff och jag har predikat tusentals gånger, höll jag på att säga, under flera år. Men jag har bara predikat vanligt. Så här, vanligt. Några gånger. Det är inte så jätteofta, men jo, längre tillbaka i tiden. Men de senaste åren har jag inte predikat vanligt så mycket. Men jag predikar varje vecka ändå i barnsamlingar och i skolor och sådär. Det är mycket predikningar på olika sätt. Men så här har jag inte gjort så jättemycket sista tiden. Men Stefan frågade mig om jag ville vara med och göra det idag. Och då sa jag, ja, det kan jag göra. Jag tycker det är så roligt. Jätteroligt det här att få berätta om Jesus. Helt fantastiskt kul. Och härligt och bra. Jag har ju precis avslutat en tjänst i Pingstkyrkan nu då, så att jag är ledig att komma vart jag vill. Så här. Och nu är jag här och här tillsammans med er idag. Och det känns spännande att få träffa er. Ja, jag lever i ett tema egentligen, en text. Och ni får ursäkta att jag tog med det här. Det är min bibel här alltså. Den går inte ner i bakfickan, gör den inte. Men jag har med den nästan överallt. Den är i bilen i alla fall jämt. Och så släpar jag med den där lite överallt, för det är min bibel. Jag har lite andra biblar förstås också, men den här är ju den bästa jag har då. Och den är full med energi, full med kraft och full med glädje, den här boken. Och det där skulle jag vilja säga till er då, att Gud har en plan. Helt klart en plan för oss och för oss alla. Och det står då i den här boken, Bibeln. Bibeln är ett helt bibliotek, det är 66 stycken böcker. Det är 39 böcker i Gamla testamentet och 27 i Nya. Bibelns första ord är i. Första Moseboken 1:1. I begynnelsen. I början så skapade Gud himmel och jord. Gud hade en plan, en tanke alltså. En idé. Han ville skapa någonting. I början. Guds tid började där. I början skapade Gud himmel och jord. Alltså för mig finns det i Guds värld ingen slump. Utan Gud har tänkt ut alltihopa som finns. Och jag önskar att vi... När jag växte upp så sa man att vi var läsare. Vi läste Bibeln. Och vi behöver bli där igen. Läsare verkligen. Så vi vet vad vi pratar om i den här tiden. Vad pratar om egentligen? Vad är rätt och fel? Läsare. Läs Bibeln. Varenda dag. Memorera. Tänk. Det är fantastiskt spännande i alla fall. När jag säger att i den här boken Bibeln då. Bibelns första ord är i. Bibelns sista ord är alla. Herre Jesu nåd vare med er. Alla står det. Alltså Bibelns första och sista ord är i alla. Och det är ganska bra. För att boken är till för alla. I alla. Men här är alltså Guds tanke och mycket tal som finns. Olika siffertal och sådär. Man kan gå in ännu djupare och kolla på det. Men Guds tal är ju, det är ju, det är 3 och det är 7 och det är 12 och det är 40, det är 70, 77, det finns 2000. Sen finns det en sak till och det är talet 400. Och det är det jag har levt i mycket när jag haft i skolor och sånt där bibeläventyr som det heter. 400, det är kanske hört mig säga det förut, jag vet inte, men 400. Det finns 4 stycken 400 i Gamla testamentet i Bibeln. 4 stycken 400. Och den första 400. Ja, jag kan säga så här, Guds tid och min tid, sitter de ihop egentligen? Eller är de spridda så här? Eller länkas det ihop egentligen, Guds tid och min tid? Det är det som är frågan, för mig i alla fall. Men den första 400 tar jag ganska snabbt bara, och det är när Josef blir såld av sina bröder till Egyptens land. Och så kommer ju släkten dit också. Och sammanlagt så är då släkten Josef och hans familj i Egyptens land i drygt 400 år. 430 brukar man säga ungefär, va? Men det är alltså drygt 400 år, den första 400-årsperioden som de är i Egyptens land. Josef och hans släkt. Men vi lämnar det ganska snabbt och går vidare till nästa grej. Och då, efter Josef då, så har vi ju hur Mose kommer. Och Mose han levde i 120 år sammanlagt. Men han är ju leder Israels folk genom Röda havet, Sina i berg. Mose är på Sinaiberg i 40 dagar. Och har egentligen samlat det med ett helt år, folket. Men så går de vidare sen och så kommer de till löfteslandet söderifrån, skickar upp spejar i landet söderifrån. Men de hade inte tro på Gud där, utan de fick gå i öknen i 40 år till. I 40 år i ökenvandring fick de gå. Sen kommer Josua-boken, den femte, sjätte boken i Gamla testamentet. Josua-boken. Men om vi hoppar förbi Josua också, så kommer man fram till nästa 400-årsperiod. Och det är domaretiden. Domaretiden. Vilken dag heller? Slut. Det tog slut.
Ja.
Ja. Den här var jag aldrig klok på, den här. Nej, det var baklänges. Du ser att det är inte teknikens under.
Nej, nu är fortfarande baklänges.
Är det fortfarande baklänges? Sådär.
Nu är det.
Nej. Så.
Så. Och så vrider du ett halvt
där. Ett halvt där. Varenda gång är likadant. Sådär. Ja, det är otroligt. Tack så mycket. Och den andra är den 400-årsperioden, är domartiden. 13 stycken domare under 400 år. Och här ser vi män och kvinnor som är ledda av Gud på olika sätt att rädda sitt land och sitt folk. Men vi ser också en period när folket lämnar Gud. De sviker Gud massor av gånger, men när det blir nöd så skriker de: Gud, hjälp oss! Och då skickar Gud en domare som hjälper dem. Så jag höll på så där. Men efter den andra 400-årsperioden så kommer in en period där det här landet, Israels land, är enade. Man kommer överens om någonting, att de vill faktiskt ha en kung, en riktig kung. De var inte nöjda med kungen i himlen, med Gud, utan de skulle ha en riktig kung som de skulle se här på jorden och ta i hand på dag och dag kungen och hälsa på honom sådär. Därför så ger Gud dem kungar, 3 stycken kungar. Saul, David, Salomo, 3 stycken kungar. Och de är varsina 40 år. 3 gånger 40 år alltså. 120 år. Enade rikets tid. Saul, David, Salomo står där framme. Saul, David, Salomo. 3 stycken kungar. Men efter den perioden så kommer nästa 400-årsperiod. Den tredje 400-årsperioden. Och det är en period när, i och med att Salomo var kung här. Och han avföll från Gud på slutet. Hans hjärta var delat. Delade hjärtat så här. Så kommer en period på ytterligare alltså 400 år som kallas för delade rikets tid. Israels land delas i 2 stycken delar. Nordriket och Sydriket, eller Israel och Juda. Israel och Juda så här. Och det är alltså en period som egentligen är rent förskräcklig i Guds ögon. Och Israels folks ögon egentligen. För man avfaller från Gud fullständigt. Och i Nordriket så brukar man säga att ungefär så var det 19 stycken kungar under en sån lång period. 19 kungar. Och samtliga kungar, står det, gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och gör kungarna saker, folket likadant oftast på den tiden. Inte idag, för det bryr oss knappt vad kungen säger. Men på den tiden var det så. Men i Sydriket, Juda och Benjamin stammar. Där var det 20 kungar under samma tid. Och 7-8 någonstans gjorde vad Gud ville. Det var andliga formtoppar så här, när Gud kallade på kungar. Men däremellan var det ganska mycket avfall. Den tredje, alltså tredje 400 årsperioden på ett ungefär alltså. Nord- och Sydriket. Men trots, alltså i Nordriket till exempel, så var ju Elia och Elisa, de profeterna, var ju i Nordriket. Och trots det var ju som lite uppåt här. Sen på berget Karmel så ropar de: Herren är det som är Gud, ropar de full till marken. Men därefter så avföll de igen. Alltså det var en mörk period verkligen. En jättemörk period här. Och i slutet på den tredje då, 400 årsperioden, så frågar Gud sitt folk så här: vill ni egentligen ha med mig att göra? Vill ni det egentligen? Och det har vi egentligen Malaki bok. Nu får ni ursäkta, men nu tänker jag predika för er här idag. Och då är det så härligt tycker jag att få göra det, för Guds ord är ju viktigt. Malaki bok, den sista boken i Gamla testamentet. Då står det ju egentligen i frågan om tionde givande. Jag har inte snyggaste brillorna på mig idag, jag hittar den här hemma. Ja. Då ska vi läsa Malaki kapitel 3. Så här. Hur folket levde egentligen. Men vad Gud ville egentligen. Se, jag sänder min budbärare. Han ska bana väg för mig. Plötsligt ska han komma till sitt tempel. Den härskare som ni ber om. Den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda dagen då han kommer? Vem kan bestå när han visar sig? Han är som smältarens eld, som tvättarnas lut. Han sätter sig ner lik den som smälter och rena silver. Han ska rena leviterna och lutta dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren på det rätta sättet. Då ska Juda och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar i gången tid. Jag kommer till er för att hålla dom, och utan dröjsmål ska jag ställa trollkarlar, äktenskapsbrytare och medenare till svars. Och alla som förtrycker daglönare, änkor och faderlösa, och som förfördelar invandrare. Alla de som inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. Jag, Herren har inte förändrats, och ni Jakobs barn är som ni alltid har varit. Ända sedan era fäders tid har ni avvikit från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd tillbaka till mig, så vänder jag tillbaka till er, säger Herren Sebaot. Då säger ni, hur då vända tillbaka? Så en människa får röva från Gud. Ni rövar ju från mig. Då säger ni, hur har vi rövat från dig? Ja, tionden och offergåvor har ni rövat. Och ni har drabbats av förbannelse. Ändå rövar ni från mig, alla och envar. Och så vidare står det om tiondet här. Men lite längre fram, kapitel 4, vers 2 står det. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdigt en sol gå upp. Och dess vingar ska ge läkedom. Och så vidare. Alltså Gud säger till folket att om ni vill så vänd om till mig. Ge till mig vad jag ska ha. Av både tid och offergåvor och så vidare. Men de var ganska bångstyriga folket. Och säger, vadå? Har vi gjort mot dig egentligen? Vi har inte rövat någonting av dig heller. Vi har inte tagit någonting. Och så går de nästan emot Gud här. Men Gud säger, har ni visst gjort. Men om ni vill komma till mig, då ska ni få. Jag ska öppna himlens förrådsfönster och det ska regna mina välsignelser över er. Det är fullt i himlen av rikedomar. Men ändå så ser man att folket, de vill inte riktigt ändå ställa upp på Guds vilja här. Och därför säger Bibeln att Gud blir faktiskt tyst här nu i Gamla testamentet. Han tystnar i Malaki bok. Han blir tyst. Historien är inte tyst. För här under tiden har det dragit in alltså Assyrierna, Babylonierna och Persierna. Men nu kommer också grekerna och romarna och är full fart på arenan. Men Guds profeter blir tysta. De som hade profeterat och sagt att det, vänd om till mig, säger Herren. Men profeterna blir tysta här nu. I den här bibeln så finns de här gula böckerna där, de heter apokryferna. De finns inte med i alla biblar, men det är tillägg alltså. Ett tillägg. De gömda böckerna betyder det. De gömda böckerna, fördolda böckerna, 11 stycken. Här är historien som dundrar in. Men Guds profeter blir tysta. För folket vänder Gud ryggen. Vi vet ju om att folket kom i fångenskap och så vidare den här perioden också. Men vi går inte in på det nu. Däremot ska jag nu säga så här. Att det här är alltså nu. Josef i Egypten. Domartiden. Delade rikets tid. Och den här perioden som Gud är tyst egentligen här. Den här på kryftiden här. Mycket skrivs och mycket händer. Det är alltså 400 års perioder egentligen. Gud är så strukturerad så här. Han är så strukturerad i tider och stunder. Och allt till och med klockslag är Gud strukturerad i. Men frågan är hur mitt liv stämmer överens med Guds klocka. För nu ska vi se så här. Att nu kommer vi fram till Nya Testamentet. Vi kan säga alltså att det har varit en period i det här Nordriket, landet Israel egentligen, området här, då det har gått 800 år egentligen. Då det är mörker. Så fruktansvärt lång tid egentligen, av 800 år. Då är det väl kört fullständigt. då är det väl förruttnelse och total ödeläggelse. Men vad står det egentligen när vi kommer fram till Nya Testamentet i Bibeln? Och det är egentligen den versen som jag skulle vilja skjuta in i våra liv idag. Och det är Galaterbrevet 4:4. Galaterbrevet 4:4. Vad står det där för någonting egentligen? Jo, det står så här. Att när tiden var inne sände Gud sin son. Och här har de gått och undrat och grubblat. För Peter har snackat om något som skulle komma i framtiden. Och de undrar, kommer det i framtiden? Vem är det som kommer egentligen? Kola ner, sa Gud. Min klocka är inte inne än, men nu. Pang, boom, där var tiden inne. Då sände Gud sin son. När tiden var inne sände Gud sin son. Fattar ni att Gud har koll på tiden? Även om det inte alltid känns så kanske. När tiden var inne sände Gud sin son. Och i Lukas 2:6 så står det att. Har ni hittat det också? Lukas 2:6 så står det att. Tiden var inne. När tiden var inne för Maria att föda. Så här. Medan hon befann sig där var tiden inne för henne att föda. Tiden var inne. Jesus kom hit till jorden. En ny tid började inne i nådens tid. En sa så här, vi lämnar det bakom oss nu och så går vi in och tar en dusch i nåden, sa han. För nu kommer nådens tid. Jesus kom hit till jorden. Johannes döparen var förlöparen som gick före. Han gick före och vad predikade han från ting? Ute i öknen och vid Jordanstranden han predikade, omvänd er för himmelriket är nära. Det var inget flams och inget fjutt fjutt. Här var ett förtappat folk i 800 år. Eller vad det nu var för någonting, ungefär. Och så kommer Johannes döparen och säger, omvänd er, för himmelriket är nära. Det var inte bara ett trekvarts varv, det var ett helt varv. Omvänd er, för himmelriket är nära. Och tusentals av människor kom ut till Johannes och döpte sig i Jordanfloden. Det var ju tusentals och åter tusentals, det var ett uppdämt behov, helt enkelt. Ett uppdämt behov. Och där kom Johannes döparen och går för och pekar, här kommer, ja. Han predikar omvändelse, men snart, sa Johannes, det kommer en efter mig som är ännu starkare än mig, som är större än mig, och honom ska ni följa. Alltså, här startar det, väckelsen startar med att Jesus kom. Johannes döparen kom före och så kommer Jesus knallandes på Jordanstranden och säger, here I am. Han talar som ingen annan Jesus. Han gjorde under och tecken, han botade sjuka. Han väckte ut de döda. Han... Vad skulle de hälsa Johannes döparen egentligen när han var fundersam i fängelset? Jag går och berättar för Johannes att, vad var det för någonting? Blinda ser, döva hör, lama uppstår igen. Alltså nu var det på G alltså. Och så har vi hela Nya Testamentet, eller hela evangelierna, fyra evangelier. Så Jesus går omkring på jorden, han gör under och tecken. Alltihop är hans liv alltså, under 33 år. Egentligen bara 3,5 års verksamhet. Och han sätter sin stämpel på den här världshistorien. För Jesus, Guds son, pratar vi om nu. Sen dör Jesus på korset. Han ger sitt liv för oss allihopa. Han flyttar tillbaka till himlen. På Kristi himmelfärdsdagen. Men vad händer egentligen sen? I den femte boken i Nya Testamentet. Den heter Apostlagärningarna. Vad händer då för någonting egentligen? Ska vi läsa kapitel 2. Kapitel 2. Apostlagärningarna kapitel 2. Ni borde läsa Apostlagärningarna om och om igen. Om och om igen. Om och om igen. Hela tiden. Om och om igen. För här är det liv och liv och liv. Och det är mycket Jesus. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Och alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med ord som anden ingav dem. Den helige ande kom över de första kristna. Den första kristna kyrkan startade här i Jerusalem nu. Och det var alltså tro, det var dop, och det var efterföljelse, och det var den helige andes kraft. Tusentals av människor igen följer nu i draget som blev och kom med i församlingen. 3000 på en enda dag. Sen ökade ännu mer. Varenda dag vart folk frestade och följde efter. Trots att det var förföljelse, motstånd, fängelse, så ökar församlingen. Och jag vet inte var jag fått den siffran ifrån egentligen, för jag har jag bara kanske tagit i luften. Men jag har hört några gånger faktiskt någon, kanske var överinspirerad, jag vet inte, men att församlingen var så störst, upp mot 100 000 medlemmar. Det får ni ta med en nypa salt. Men det var otrolig framgång. Trots fängelse, efterföljelse, motstånd i samhället. Vi får inte prata om Jesus mera. Men de sa, vi kan inte låta bli, fattar ni? Vi måste ju prata om Jesus. Alltså, vilket drag. Den helige ande kom. Den helige ande blåste in. Bara, tjuff. Vi får aldrig säga i våra beslut att jag har bestämt. Vi har bestämt sig och så. Utan vi måste säga som apostlarna sa, att den helige ande vi har bestämt. Annars är det tomt. Den helige ande vi har beslutat. Så byggde de i första kristna kyrkan. Vi läser också kapitel 3, 4 med det här sviterna. Resultatet av att en lam man blir helad vid sköna porten. Och här är, jag skulle vilja ha varit med här alltså. Vad står det i kapitel 4, vers 12 då? Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män, förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå tillsammans med dem, blev de svarslösa. Svarslösa var de. De befallde dem att vänta utanför rådet och överlade sig med varandra. Vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem, och vi kan inte förneka det. Men för att ryktet inte ska spridas ännu mer bland folket måste vi varna dem för att hädanefter tala till någon i det namnet. De kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi lever i en tid nu. Vi bara börjar liksom så här. Vi märker ju, det står, jag läste nu någonstans, DN hade sagt att vissa saker i Gamla testamentet kan man ju inte ha med idag. Det går ju inte i ett modernt samhälle. Och det finns ju till och med högt ledande ledarskap i vår kyrkliga land här, har sagt att man tar bort lite text i Nya testamentet idag också. Det stämmer ju inte in på det vi tycker nu. Och de vill förbjuda det och vill förbjuda det och förbjuda det. Det kommer en tid nu när det förbjuds. Man börjar nagga i kanten på ordet här. Vi är ganska lika apostlagärningarna egentligen, på ett sätt. Bara att vi är mer fattiga på anden kanske, än vad de var. Vi behöver mer av det, och jag, gode Gud, hjälp mig, säger jag bara. Här i apostlagärningarna i alla fall, så är det ju så här att Petrus predikar ju och lyfter fram Joels profetia. Joels profetia. Guds klocka alltså. Det var då det hände på apostlagärningarna på pingstdagen. Men det talas ju ända in i våra dagar. I den sista tiden. Vad är den sista tiden egentligen? Det börjar redan här. Men det håller ju på fortfarande. Och vi ser Guds tid. Vet ni, det är ni som kan det så här med 2000 hit och så här. Vi lever på övertid egentligen. Att Jesus kommer tillbaka. Men det står så här. Det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag och mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Ni får tänka själva vilka ni är, unga och gamla här nu. Det Jag pekar inte ut någon. Men Gud har koll på tiden. Han har koll på tiden. Och han har koll på när han ska komma tillbaks också. Jag ska snart gå in för landning, jag lovar det. Men ska vi bara kolla på kapitel 1 i Apostlagärningarna också. Vad står det där egentligen så här? Att Gud har koll på tiden när det här otroliga ska hända. 1:10. Medan de såg emot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser emot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka. Just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Och så har vi första Thessalonikerbrevet. Första Thessalonikerbrevet. De pratar om precis samma sak. Det kan ju ingen säga emot. Vi kan ta 4 vers 16. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängens röst och Guds basun, då ska de i döda Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sen ska vi alltid vara hos honom.
Amen. Amen.
Trösta varandra med dessa ord. Vad står det? Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängens röst och Guds basun. Det är dåliga grejer. Och så hoppar vi till sista boken, Uppenbarelseboken också, kapitel 19 och vers 7. Jag läser Bibeln för dåligt själv. Det här ska jag också läsa varenda dag egentligen, det som står här. Uppenbarelseboken. Allt det andra med egentligen. Låt oss vara glada och jubla, 19 och 7. Och ge honom vår hyllning, ty tiden har kommit för lammets bröllop. Och hans brud har gjort sig redo. Woo! Tiden har kommit för lammets bröllop. Tiden, tiden, tiden. Guds tid, Guds plan, min tid. Ska vi bara ta det mot slutet nu då. I Jeremia 1 och vers 4 och 5 står att redan innan du föddes valde Gud ut dig. Redan innan du föddes. Det finns något som heter barndomstiden. Barndomstiden. Hur långt sträcker sig den egentligen? När jag blev döpt när jag var 7 år gammal. Jag bestämde att jag ville föra Jesus tidigt. Och vi var på läger och vi bad. Vi blev andedöpta. Barndomstiden. Hur långt går den egentligen? Men Gud har valt ut dig att följa honom. Kommer det en synd i vårt liv så är det bara en parentes egentligen i Guds ögon. Han vill ha dig hemma hos sig hela tiden. Egentligen. Sen kommer ungdomstiden med kallelse och efterföljelse. Och allt det här. Och jag bestämde mig också därför att jag gick bibelskola i Bräcka Säby. När jag var 22 år gammal. Och sen dess jag hållit på. Och berättat om Jesus. Och tröttnar inte än. Sen kommer den svåra tiden, medelåldern. Så några av oss är nu. Medelåldern. Då tyvärr drösvis av människor lämnar. Jag kommer tillbaka till Sions boningar efter många år. Var är den? Ja, det kan man som mig. Många fattas ju. Varför det för? Vad händer i medelåldern egentligen? Ja, det kan vara olika saker, men jag har inte upplevt den prövningen så. Jag älskar Jesus fortfarande. Varför är det så många som tappar därför? Guds tid. Fortsätter den även in i medelåldern?
Ja, det gör den.
Det gör den. Att leva nära Jesus. Helgelse. Och så har vi ålderdomen. När börjar den egentligen? Snart, Stefan. Ja, vi är lika gamla så kan jag säga så. Jag drömmer om att bli gammal. För då ska jag gå in i bönetjänsten ännu mer. Och be. Och be, och be, och be. Frida sitter här. Hon är bedjare. Hon berättar om sina bönetanter. Mary är bönetant. Doris är bönetant här. Jag var en blind bönekubbe. Ja. Vet ni, nu ska jag sluta säga så här. Idag är det alltid frälsningens dag.
Amen.
Guds tid, den sträcker sig över från evighet till evighet. Men idag är det alltid frälsningens dag, säger Bibeln. Idag är frälsningens dag. Men trots att det alltid idag är frälsningens dag, så är det så här att Gud har speciella perioder när han söker enskilda och ett helt folk. Israels folk har förtappat i 800 år. Splittrat, vilsna fullständigt med knugar som inte fattar någonting. Så gjorde det ont var i Herrens ögon. Men när Jesus kom och Guds ande föll på pingstdagen, så pang, så var det som en tändande eld. Och det var massor, tusentals människor som blev frälsta och följde Jesus i dopet. Är det möjligt? Är det möjligt här utanför väggarna? Här sitter vi och gottar oss. Är det möjligt utanför väggarna här? Att Sverige också ska kunna se det här? Det måste vi ju tro. Ska vi läsa Jesaja 55 och 6? Jesaja 55 och 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. På något konstigt sätt står det här att Gud har olika perioder. Han söker extra mycket. Söker dig. Ropar till dig. Viskar ditt öra. Kallar dig på olika sätt. Och ett helt folk kommer in i en sökningsperiod. Men i grund och botten är det ändå alltid frälsningens dag. För vad hände med Elia och Elisa under deras period? Och i Sydriket, i Josia till exempel, den unge grabben, 8 år gammal, öppnar bibellagboken. Det var ett jättedrag i folket. Den unge grabben, 8 år gammal, blev kung, öppnar lagboken. Var det väckelse? Alltså det behövs inte så mycket, tror jag, att ska kunna tända en eld. Men villkoret är fortfarande, är jag hungrig? Längtar jag? Mer av Jesus, mer av den heliga ande. Sista bibelordet, Matteus 26 och 40. Och det här är inget pekfinger, utan det är rakt till mig själv. Och så skönt ord som jag hittar här. Matteus 26 och 40. Hur Jesus säger ett semande trädgård med sina lärjungar. Några stycken lärjungar. Och det står så här. Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Och han sa till Petrus, ni orkar alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig. De var inte själva i bönekampen. Skulle de orkat att be med Jesus här, ja, då var de inte själva, för han var ju där. Ni orkar inte hålla er vakna en enda timme med mig, säger Jesus. Trots att han var med så somnade de och liksom kom ifrån sin uppgift där. Jag förstår dem ju. Kanske jag också skulle ha gjort. Men en enda timme. Det var en som skrev en bok om det där för några år sedan. Just det där titeln, en enda timme. Inga pekfingrar. Men det finns inga andra vägar att gå. Det finns inga dunder mirakelkurer. Utan det är det enkla evangeliet. Det är Jesus, det är hans kors, det är hans uppståndelse, det är blodet, det är bönevägen och det är den heliga andes kraft. Vi har bara de här små enkla sakerna som kan förflytta berg, som kan bli jättestort. Jag är ju ingen sån här storfräsare, vet ni. Jag la av slirren för flera år sedan, vet ni. Jag gick med i VVS-klubben, som han sa, vågade vägra slips. Så jag har ingen sån längre, så... Jag känner mig ganska enkel som lärjungarna här. Enkla, olära män ur folket. Men hur känner man igen dem egentligen? Jo, som följeslagare till Jesus. Det var det enda de kände igen dem på. Så när ni går ut på gatan sen där, så säger folk, det går Jesus. Det går Jesus. Det känns att det går Jesus. Ja, det här är alltså en jätte... För mycket kanske före idag, jag vet inte. Men Guds tid. Gud har koll på tiden. Det finns ingen slump egentligen. Han har strukturerat allting. Och hans tid får gå ihop med min tid. Då blir det jättebra. När tiden var inne kom Guds kallelse till dig och dig och dig. När tiden var inne. Jag tror inte Gud han klockar på armen så här, men han har en ja, hans almanacka. Amen.